Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Idag har jag med mig Ella Helgren på Course It Matters. Och Ella var faktiskt den första större investering jag gjorde i mitt företag. Fast jag typ inte hade ett företag då. I att så här, gå en onlinekurs i hur man gör onlinekurser. Och jag kommer ihåg när jag läste om på Ellas landningssida om hur hon hjälpte till. Och jag tyckte att det lät fantastiskt. Jag fattade inte vad det var, men jag visste att jag ville ha det. Och sen så minns jag inte exakt hur mycket det kostade. Det var sagt kanske typ över 20 000 plus moms. Och för mig var det...
Jag tror inte det om det var 16. Då tror jag nog 15-16 faktiskt. Om det var 2016. Men sak samma. Ja.
Det var för mig var en astronomisk stor investering i det läget som jag var då. Och jag kommer ihåg att jag var helt svettig när jag tryckte på skicka-knappen. Men jag har aldrig ångrat det och jag var fantastiskt glad att gå igenom den kursen. Så nu är jag jätteglad att du är här, Ella.
Ja, hej! Vad spännande att få se dig igen efter alla de här åren, eller hur?
ja, precis. Det tror jag att jag har filter här på Zoom så att du inte ser alla rynkor som har tillkommit sedan dess.
Nej, jag vet. Man har ju de där filtren, är bra. Jo, men Ella heter jag och det är precis det jag gör som Jill sa. Att jag hjälper konsulter, coacher, workshopledare, ja, alla som uttaget har någon typ av ämnespecialitet som är experter att bygga riktigt bra online-kurser. Och ja, vad ska man säga om det då? Från ax till limpa, men mitt fokus kanske ändå är att skapa riktigt bra onlinekurser. Att det liksom blir så pedagogiskt effektiva och upplevelsemässigt så bra onlinekurser som möjligt. Så det är jag och det är mitt företag.
Är det så här, ditt fokus är att skapa effektiva onlinekurser? Då måste vi ju prata om, vad är det då?
Ja, effektiva. Jag menar onlinekurser som ger resultat, som ger effekt snarare. Ja,
hos den som går kursen.
Ja, hos slutanvändaren, precis. Kundens kund, så att säga. Mm.
Och vad är det som liksom, vad är de viktigaste delarna då för att säkerställa det?
Jaha. Oj, nu hamnar vi rakt in i Alltså, det är ju en jättestor fråga. Vad är de säkra? Det vet ju du med. Det handlar ju om så mycket vad man kommer med. Och, men om jag liksom ska prata om min, vad ska vi säga, ideal, min primärkund. Mm. Att vi liksom landar rätt där då. Så är det nog en konsult eller coach som redan säljer sina tjänster och som redan har liksom en verksamhet och som är experter. De kan sitt ämne redan. De kanske har skrivit en bok. De har utbildat i många år. De känner väl sina kunder och vilket problem de har. Men den, trots att man redan kanske kan sitt ämne väldigt väl och sådär, så behövs det i alla fall göras en förändring, liksom en transformation att paketera samma innehåll till det digitala formatet.
Just det
är samma resa ungefär som om man ska skriva en bok. Om jag har utbildat eller jag är jätteduktig på ett ämne så måste jag ändå paketera samma content till faktaboken. Eller hur? Det fattar jag alla, att jag liksom strukturerar och jobbar med innehållets struktur och hur jag ska börja och hur jag ska sluta och vad jag liksom ska variera med och vilket tilltal och vem vänder jag mig till och vilket problem och alla de här aspekterna. Hur ska jag manér utseende, alla de här visuella aspekterna kommer ju också, inte bara contentförmedlingen, kommer ju i ännu högre grad in i onlinekursens format. För där är det mer komplext. Det är både det visuella och det, liksom contentstrukturen. Men det handlar ju om fler mediekanaler. Vi har plötsligt film, vi har pdf, alltså vi har så mycket mer interaktivitetsmöjligheter. Och vi har också den här hybridaspekten som vi kan lägga på också. Så att den blir mer dynamisk och mer komplex och kräver, det är nästan ett regissörsperspektiv som man behöver ta med sig. Så det är mycket nog för de som kanske redan har generaliserat sitt innehåll, de som redan utbildar i grupp. Mm. Att förflytta samma innehåll till en onlinekurs. Sen går det att göra det här snabbare och snabbare ju mer man van man blir förstås. Ja. Men om vi pratar allra första gången så tar det ofta mycket längre tid än vad många tror. Och då är det så bra att jämföra med faktaboken. För det fattar folk att ska jag skriva en faktabok i mitt ämne.
Då tar det tid.
Tar det tid.
Måste lära mig struktur och hantverket och förstå hur upplägget ska vara. Och... Mycket,
Och hur
ja.
jag publicerar, jag menar hur marknadsför hur får ut, det är många aspekter. Men om vi bara håller oss till själva leveransen då och till själva produkten, så bara det i sig nog för
Du
många.
nämnde det här med en hybrid. Vad tänkte du med hybrid i förhållande till onlinekurs?
Jättebra fråga. Hybrid för mig är att man ser till att använda de kanaler som står till buds och som passar ämnets karaktär och dig som är konsulten eller coachen, alltså du som är kursmakaren. Att det verkligen är att du nyttjar de kanaler som blir de bästa för ditt ämnes karaktär och för din målgrupp och för liksom den kontexten och för din personlighet. Är du extrovert? Är du introvert? Är du jätteduktig på att prata inför folk eller älskar du den här dynamiken med den här interaktionen och samtala eller föredrar du att spela in allting och har du förproducerat? Eller, ja, ni vet, det finns så många aspekter och hybriden handlar ju då om att plocka de där bitarna från smörgåsbordet och verkligen sätta samman en kurs som blir optimal just för den konsulten, just för dig som är coach och så vidare.
Just
Så
det.
att blanda olika kanaler i hybriden.
Det där har jag ju märkt att olika saker kommer ju olika enkelt för en. Jag kommer faktiskt ihåg ett moment i din kurs som var just att man skulle prata i video och lägga upp i, måste ju vara Facebookgrupp då. Och då kom jag ihåg att jag gjorde det där i köket liksom, för att jag höll ju på, jag hade ju yngre barn då, det var ju lite, ja du vet, mycket. Och så var det något, det var någonting med tidsaspekten, så det var lite bråttom. Så jag tänkte, nej men jag får bara stå här i köket och spela in det så att jag får det gjort, liksom, och strunta i att jag har världens fulaste tapeter och att det är fläckar överallt och allt det där. Liksom, så. Och det var faktiskt första gången som jag insåg att vad enkelt det där var.
Eller hur? Eller hur?
Jag
Och
visste
att
inte
inte...
det.
Nej, vad häftigt! Vilken insikt du hade där. Nu tror jag många har fått den där insikten, för vi är så mycket mer medievana. Men
Nu ja.
1900, ni kör väl säga 1900, 2016, menar jag ju förstås, så var det fortfarande den där aha-upplevelsen. Det var liksom, man nöp sig själv i armen fortfarande. Wow! Jag kan förinspela en sekvens och göra något annat samtidigt. Eller hur? Att man liksom hade den där, man kunde trolla med tid.
Ja,
Och ju
nej.
bara så här, aha! Men du sa en till sak också. Och det här med att det var fula tapeter och det var barnskrik, kanske. Du var orolig för det i alla fall i bakgrunden och sådär. Och visst, alltså hur viktigt det är liksom bara hur man är framför kameran. Och det man förmedlar och hur man förmedlar det räcker ju ofta också. Så att det liksom, att det är faktiskt så enkelt att film, poängen är liksom att få ut budskapet och bygga relation. Kanske inte hur tapeterna ser ut, vilket är så lätt att fastna i.
Ja, absolut, det stressade
Ja,
mig det där. För
men
att,
förstår det så
ja,
är nog alla.
mina ytskikt vid den tillfället i livet var slitna, kan man säga, med familjelivet som hade varit och sådär. Och jag kommer ihåg det där, att jag liksom så här, gick längst in i huset liksom, för att komma till ett rum som inte hörde så mycket, för att jag skulle, så här, för att jag skulle få det
Jag minns
gjort
att du
någon gång.
satt i en källare. Det var liksom fönster på något vis.
Ja.
Alla fönster. Ja.
Ser du nu, Ella, att jag har
Betongglas.
slät bakgrund bakom mig här? Jag har optimerat
Snygg
här nu.
färg. Yes.
Den är lite för lila mot vad jag hade förväntat mig, men ändå.
Ja.
Nej, men så det är ju en aspekt av själva produktionen, omgivningen och så där. Men sen är det det här som du sa med framförande framför kameran. Och där har jag ju verkligen märkt att för vissa kommer det som den mest naturliga sak som helst att börja prata in i pricken. Och andra tycker att det där är det svåraste som finns, för de blir distraherade av sin egen bild och så börjar de fundera på, så tycker de att man, så här, man blir självkritisk och tycker att man låter konstigt, man ser konstigt ut och så bla bla bla. Hur mycket sådana där hang-ups har vi när vi skapar onlinekurser?
Ja, men herregud, jag har inga problem när jag spelar, om jag bara går till mig själv som står framför kameran jättemycket, jag har gjort det så länge, så har jag inga problem när jag står och ska liksom sända mina kurser. För då har jag en tydlig målgrupp, jag vet, de har redan köpt mig. Då blir jag ganska bra, tycker jag, i alla fall, i mina kursfilmer. Sen när jag ska göra samma på marknadsföring, då händer allt det där som jag tränar mina kunder med. Precis samma, så jag liksom bara skrattar, men också, nej, det är jobbigt. Så det är inte lätt, verkligen. Jag vet inte, för marknadsföringen, då är det så många som lyssnar och jag vet inte exakt vilka som nås av det. Så då händer det en massa saker i mitt huvud. Så jag menar, alla tycker det där är svårt. Även såna här estradörer som står ofta på scenen inför tusentals människor kan tycka det är svårt att stå framför en kamera. Så att det där kan hända de flesta. Men tråkigt svar, men liksom träna, träna, träna och ha någon människa, alltså att man kanske tar en bild framför sig. Det här vet jag att vi tränade mycket kanske, förutsätter jag, med någon som man verkligen tycker om, någon man gillar, som man vet, förstår vad man säger, hur man kommunicerar, den som gillar den jag är och tänker sig att det är bara till den enda personen man pratar, så händer det lite större lugn. Då kan man få lite större lugn och kanske bli sitt riktiga bästa jag, tycker jag.
Just det att man inte vet vem som är mottagare. Det vet jag är många som stressas över det. Och när man spelar in till själva kursen, då har man ju en tänkt mottagare och den har ju faktiskt köpt kursen och investerat och så där. Så det
De har ju
blir ett
redan
annat.
köpt mig.
Ja,
Ja.
rimligen
Så.
gillade de dig då
Man
eftersom de
får
har valt
hoppas
att
det.
köpa.
Ja.
Ja, så det är en annan sak. Men det där är en av anledningarna. Det finns många till varför jag säger att liksom starta upp och driva ett företag online, personlig utveckling på steroider, för man måste hantera mycket av det som kommer upp.
Verkligen. Det är verkligen så. Det är så mycket utmaningar hela tiden. Jag gillar att du säger det, och det där jag tror att vi ska lyfta fram det mycket mer än vad vi egentligen gör. Jag tänker på alla de här inre, är det okej att halka in i det lite grann?
Absolut.
För liksom jag tänker på alla de här inre glastaken som vi så ofta har och som kanske kvinnor har mer på ett sätt, trots att vi kanske är de som, och det är vi, som lämnar liksom arbetsplatser i högre grad än vad män gör idag. Tydligen nästan så här dubbelt så många kvinnor som säger upp sig och startar eget eller vill liksom ha, åtminstone i USA.
Intressant.
Men jag tror att det är otroligt många kvinnor som gör det, och vi har liksom den längtan att kunna skapa det här friare livet och att kunna ha flexiblare arbete och liv, att det går ihop. För det gör det så tydligt ofta, kanske tydligare för kvinnor. Men att vi har också då ett inre, jag kan komma tillbaka till det också mer sen, men att just det här med inre glastaket, så det är ju också det som kanske är det största, ett av de absolut största skälen till att vi inte lyckas komma i mål med onlinekursen, komma i mål med entreprenörskapet. Därför att man kan prata om tekniken eller copywriting, eller jag menar, alla de här är också stora risker eller framgångsfaktorer, men det är ändå inre glastaket som kanske är det största hindret. Och det här är ju så intressant, tycker jag, när jag tittar på mina kunder som faktiskt har lyckats eller som det går bra för rent ekonomiskt, om vi säger så. Så har de väldigt få just inre, vad ska jag säga, negativa föreställningar om att se sig själva. De ser sig själva som att klart de kan lyckas. Så det är liksom åtminstone inom det området. De kanske inte har det inom andra områden, inom kärlek eller hälsa eller vad det kan vara för någonting. Men just där har de det inte, eller har mycket mindre. Medan andra kanske har enorma olika lyckashinder som är undermedvetna, omedvetna och medvetna. Men att vi liksom inte parerar dem och ser över dem, för det är ju bara föreställningar egentligen. Men det där jobbar vi nog alla med till mans och försöker liksom bearbeta och jobba med. Men det där är nog det största, att lyfta fram det på en djupare nivå kanske vi behöver göra. Och särskilt kvinnor faktiskt, vad det nu beror på. Men liksom även i samhället så får vi har liksom även utifrån så ställs det på ett sätt. Förväntningarna är märkligt nog lägre när vi räcker upp handen och ska säga någonting i en grupp. Eller förstår ni, vi ses ändå lite annorlunda, även om. Så att liksom både utifrån och inifrån så har vi en annan typ av förväntningar och en annan typ av, oftare kanske, negativa föreställningar. Va? Om man vågar vara så här generellt, det så känns lite vanligt, vi pratar väldigt generellt, va? Så behöver kanske kvinnor jobba lite extra på det här generellt.
Just det. Det är ju jättespännande, både liksom att hur vi påverkas av yttre bilder av hur kvinnor ska bete sig. Och det har vi ju med oss in i entreprenörskapet eller in i kursskapandet eller vad det är för någonting, såklart. Så bär vi ju med oss det där. Och jag kommer ihåg då när jag började sniffa på det här med att jobba online, att jag kom över någon föreläsning som handlade om begränsande övertygelser. Och det här är ju en sån form. Och jag kommer ihåg att jag aldrig hade hört den termen då. Jag tror att i de kretsar jag umgås med nu så vet alla vad det där är för någonting. Men då var det nytt för mig. Och inom kommunal förvaltning pratade man inte om sånt.
Det kanske börjar komma nu, det kan ju faktiskt vara så. Jag tror
Ja,
att det sprider
absolut.
sig all over egentligen, va? Att det är liksom en allmän global trend att vi pratar mer om hela, holistiskare aspekter. Va? Men helt klart så förstår jag att vi är nog ganska inne på det där, vi entreprenörer, för vi utsätts för det så uppenbart hela tiden. Vi
Men det är
måste.
intressant att du säger liksom så här, för att det är en av de största anledningarna till att de som ja, de som inte tas i mål, liksom. Det bakgrunden till det är liksom det inre glastaket många gånger. För att
Eller hur?
det är ju bara våra tankar som känns som sanningar.
Och det gör att vi prokrastinerar, det här vet vi ju alla, liksom, men det gör att vi liksom inte kommer i mål och avslutar saker eller att vi inte unnar oss att lyckas. Vi kanske inte får tjäna mer pengar eller vad det nu handlar om för mycket. Det är så många aspekter på det. Men ja.
Ja, och jag tänker att det första steget, det blir ju liksom att bara konstatera att det här är en grej, att bli medveten om det. För vi kan inte förändra någonting som vi inte fått syn på, liksom. Men sen brukar jag också säga liksom här i podden att när man får upp de här jobbiga känslorna, när man går igenom någonting som är nytt för en, som till exempel att skapa en onlinekurs, då är det ju lätt att tro att om jag känner så här, men jag känner mig så här dålig, alltså jag mår inte riktigt bra, då är jag nog på fel spår. Då kanske inte det här var någonting för mig. Och så backar man undan och tänker att men det här med onlinekursen var någonting för mig, för att det var inte kul hela tiden. Jag
Nej.
var inte inspirerad, motiverad och kände mig fantastisk, utan jag blir osäker och jag tycker att jag låter hemsk och man får upp alla de här tankarna och så tänker man, det här kanske inte var för mig.
Nej.
Men när man berättar på det och ser det här, det är en del av processen att ta sig förbi det där och liksom, inget har gått fel för att du tycker att du har en konstig röst, för att de flesta av oss har inte hört vår röst inspelad form och är ovana, och det är inget konstigt att man reagerar på det. Det är okej, fortsätt framåt. Allt är väl.
Det finns ju grader på det där, men absolut. Ja, kör på ändå generellt säkert. Ja. Så när jag tänker på det här med att liksom inre glastak och allt det där. Men som motvikt till det så finns det ju också den här drivkraften därför att man har ett högre mission. Eller hur? Man liksom, jag ska ut med det här för det här är viktigt. Och då blir det nästan så att de här inre glastaken, klart, men de blir lättare att parera då och verkligen bryta igenom de här stoppen, vad det nu är för någonting. För om man vet att jag har ett mission, det här är viktigt, andra behöver det här. Vi kan förändra världen, rädda jorden, vad det nu är för någonting, minska konflikter, allt vad det nu finns för olika kurser som vi båda vet, vad mycket fina kurser som det finns där ute, så blir det också lättare att faktiskt komma i mål och verkligen nå ut och sprida den här kunskapen. Så den aspekten är också så otroligt viktig, att liksom ha den där glöden tänd hela tiden och ha ett tydligt mission. Vad är mitt syfte? Vad är mitt mission? Och hitta det också.
Och det där kan ju verkligen fungera som en motvikt, för att de här tankarna som jag pratar om, de kommer upp. Men om man liksom påminner sig om så här, varför var jag angelägen om det här från första början? Och börjar tänka mer på mottagaren, den här deltagaren som man vill hjälpa, då minskar ju oron i betydelse, liksom, eller den här känslan av jobbiga saker som pågår, och så känns det andra viktigare.
Helt rätt, det är samma grej fast en till dimension självklart. Att se den här individen som jag hjälper jättefint.
Så att det är verkligen ett bra tips att om man börjar tvivla, så fokusera inte på så mycket på sig själv, utan tänk så här, vem var det jag ville hjälpa och varför var det viktigt för mig och varför var det viktigt för den personen? Så har man lite kompass där. Så.
Sant.
Men vad skulle du, för att nu pratar vi om så här, personen som ska skapa onlinekursen och vad som händer i oss när vi liksom tar oss an det här uppdraget och så. Men om man ska titta mer på det liksom mer tekniska, och då menar jag inte system, utan mer så här hur man förhåller sig till struktur och innehåll i själva skapandet. Vad skulle du säga är viktiga delar för att en onlinekurs ska liksom fungera för mottagaren?
Också en sån här hel, det jag sa, hur gör man en bra film, en bra spelfilm? Okej då, vi kan väl tänka så här då. För det första så, nu kommer många här som lyssnar få höra saker som man har hört i så många andra fora, men det beror ju på någonting, därför att det är så sant. Att först så måste vi ha den där laserspecifika målgruppen, alltså en individ som vi verkligen känner, som vi vet att den här personen behöver min hjälp eller den här kunskapen. Och verkligen veta vilket segment, vilken nisch är det vi verkligen jobbar mot och gärna vilken individ och någon får vara en representant för den här nischen och att vi tänker oss att vi bygger en onlinekurs till den personen. Och går i den personens skor. Det här är så lätt att säga för det är så lätt, vi kommer med vår expertis och det är så enkelt mycket för oss. Men att liksom släppa den där expertrollen och verkligen gå i den här målgruppens, individens, representanten då för målgruppens skor och se världen ur dennes ögon? Var tycker den att det är svårt? Och kanske se den här, en kurs är ju en lärresa, det är ju en kurstagarresa. Vi pratar ju om kundens resa och det är ju marknadsföringsdelen. Det är ju liksom en slags resa som kräver ett annat grepp. Men om vi har fokus på kundens resa, alltså elevens, studentens resa, så det är där, vad ska vi säga, fjällturen börjar. Om man skulle ta den parallellen, va? Att hur gör vi den här fjällturen så vi ska ta personen från ruta A till ruta Ö, eller vad det är för någonting då. Det kanske är ruta C bara, eller vad det är för någonting. Det beror på hur stor kurs vi ska göra. Och då är det så viktigt att tänka, ja, men att liksom gå den här fjällturen i förväg lite grann och fundera, var kan riskerna dyka upp? Var kan hindren komma? Var kan motståndet, var kan de börja bli uttråkade? Var kan de börja få distraktioner och börja surfa och kolla e-mail och tappa tråden? Eller var kan man börja få skoskav? Ja, ni fattar, liksom, var behöver vi ha brist på vatten och börja bli hungriga? Så liksom verkligen gå i kundens skor och se lärresan som en fjällresa. Så blir det ganska mycket enklare, för fjällresan är en ganska bra metafor. För då blir det också, vi kan inte ta med allt på en fjälltur. Vi måste verkligen
Den är
packa
bra.
minimalistiskt som bara vi kan. Och bara ta med liksom tandborsten och kanske bara hål i tandborsten till och med för att få så lite vikt som möjligt. Och verkligen tänka igenom varenda grej också, hur vi packar den här ryggsäcken, eller hur? Hur packar vi ryggsäcken så vi lätt kommer åt det och vad ska vi börja med? Och så vidare. Så det här förarbetet till fjällturen behöver vi göra väldigt, väldigt strukturerat också till onlinekursen. Och igen då, nu upprepar jag mig, men den är så viktig och den är så lätt att tappa bort när vi redan sitter i vårt ämne, vi kan det. Att gå i kundens skor, att verkligen se världen. Var tycker den enkelt? Och det är lite inne på som du också nämnde. Ja. Men att ibland är det kanske inte det som man själv tycker är intressant. Som, ja, ni förstår, man har lite olika. Man måste verkligen fundera på den som ska gå och anpassa för den. Så det är det första, om vi håller oss där då. Ja.
Men får jag
Eller?
bara säga, den där vet du, fjällryggsäcken då? Om du skulle
Hur packar
säga
man
det.
den?
Ja, alltså jag tänkte så här, det man väljer ut, så det måste vara
Ja.
väldigt noggrant. Och hur kopplar det över till innehållet i onlinekursen, tänker du då?
Alltså där har jag en metod som jag kallar för SIM-metoden och som du också tog del av då på min kurs. Och där strukturerar vi utifrån liksom alla mina år av e-learning erfarenhet, både på stora och mellanstora bolag som anställd som content, nej, som learning designer menar jag, och pedagog på de här stora bolagen. Men sen också har jag kokat ner den metoden. Eller vi hade knappt någon metod om jag ska vara ärlig, utan jag har nästan byggt den nu själv som egenföretagare
Just
faktiskt och
det.
plockat olika delar från marknadsföring och från psykologi, från pedagogik, från många olika pedagoger. Så jag kan liksom precis, det här kommer därifrån, det kommer därifrån, men gjort det till en nedkokad metod. Och det är den jag följer när jag jobbar med mina kunder. Och den utvecklas ju hela tiden. Det var ju länge sedan. Så liksom det har hänt mycket sedan dess. Man liksom förfinar, förbättrar hela tiden. För det är liksom min metod som jag verkligen tycker stramar till och begränsar och packar den där ryggsäcken då så väl som möjligt. Och i det så handlar det väldigt mycket om att både skapa en rutin, en trygghet att liksom sätta ett format som man känner igen om vi parallellar till onlinekursen. Att liksom hitta en mall, om vi nu säger så, för varje kapitel kanske, om det är så att det är en förproducerad onlinekurs, om vi håller oss till det. Men också till en cohort, eller alltså en coachingprogram eller livekurs eller vad vi vill kalla det, så är det ju samma sak där, att försöka hitta en grundstruktur för att trygga upp. För det första, en kurstagare eller en, låt oss säga, en oerfaren fjällturvandrare från någon förort utanför Stockholm behöver, så kanske det är att faktiskt känna sig lite trygg. Det kanske känns för läskigt annars. Och ta reda på det, vad är det som är otryggt? Så att liksom, då är formatet en aspekt och det är ju slags miljön i verkliga livet. Så att formatet i onlinekursen blir ju en form av miljöupptryggande aspekt. Och då är det jättebra att börja känna igen sig, att de första kapitlen är liksom lite återkommande. Sen måste man också i en fjälltur eller en onlinekurs så måste man också variera. Man måste ju komma med lite förvåningar. Man måste liksom inspirera och ge lite nytt och fräscha upp liksom och förvåna på något vis. Och då kanske man ska bryta upp rutinen. Jag menar, det här, nu finns så många nivåer jag kan prata om, men det
Ja,
här
jag
är liksom
förstår.
en nivå.
Ja.
Men jag skulle ändå vilja komma till någonting, några grejer i det där som ändå var din fråga. Och det är att början är så viktig och slutet är så viktigt. För det första så är slutet självklart oerhört viktigt, för vi måste, och det här är, vi jobbar så, vi har nästan en hel kurs, alltså en hel kursdel med flera kapitel och en individuell avstämning. Vi jobbar så hårt just bara med slutmålet. Själva kursidén kan man säga är samma sak. Om vi kokar ner det. Att liksom verkligen, och det, jag kan inte gå in så hemskt mycket på just det då, men liksom just att verkligen ha ett så tydligt, specifikt slutmål som bara är möjligt. Och det är lite svårt om man har ett mjukare ämne, ett abstraktare ämne. Om det är liksom personlighetsutveckling så kan det vara svårt att naila det och göra det så konkret och så görbart som möjligt. Men det går, då har jag lite metoder för att liksom tvika det, men vi får kämpa lite grann. Det brukar alltid vara det som är good enough. Så att man liksom verkligen vet att nu har vi nått slutmålet, det är så binärt som bara är möjligt. Va?
Ja,
Det är så
precis.
tydligt att man verkligen når det här
Man checkar av att man
målet.
har nått dit.
Ja, och det är i alla fall en ambition, men sen också att början också blir, men det här är vilken dramaturgi som helst. Om vi följer filmen eller om vi följer sagan, hjältens resa, så handlar det ju om att ha en tydlig förmiljö och en tydlig slutmiljö. Och att det finns ett uppdrag som verkligen är, ja men nu har jag hämtat hem ringen från, ja, och Gandalf har funnits med som en ledare och guide längs med hela resan. Och det är du som konsult, du som coach, som är Gandalf och följer med längs med hela resan. Så att det är liksom en hjälteresa, det här är en kundens resa och då är början otroligt viktig att sätta den. Men att den också blir inspirerande, att man känner att ja, men, åh, vad spännande, jag gillar den här utmaningen, jag gillar vad som uppdraget är, ja, överhuvudtaget att man liksom sätter ett engagerande och inspirerande slutmål som lockbete i början och verkligen
Just det.
får igång början. Sen kan man väl slappna av lite grann i mitten. Inte sant alls, men liksom då är det i alla fall mer givet, då faller det mer på plats om man har en tydlig start och en tydligt slut.
Då tänkte du start på kursen och slut på kursen, för sen har ju de olika delarna någon form av start och slut också,
Absolut,
tänker jag
precis. Jag
mig. Ja.
pratar på makronivå först nu då, sen olika mikronivåer förstås. Men precis, men sen jag kan lägga till en till grej också sen, bara för att, men det viktigaste sen är väl liksom just aktiviteterna. Och det här är någonting jag tjatar väldigt mycket om i webbkursprogrammet, mitt program då som du gick, så var det ju, eller så är det att en kurs blir ju inte en kurs om inte slutanvändaren får göra. Om inte den får applicera och implementera och använda kunskapen i sin verklighet, eller hur? Annars är det bara en spelfilm jag går och ser på bio eller en kul föreläsning eller något event eller stå stand-up eller någonting sånt. En underhållande bok. Utan det är det som är vår utmaning som pedagoger eller liksom som kursmakare och kursledare. Att verkligen skapa den här transformationen. Det är ju hela grejen. Och i kundens resa så handlar det om att transformationen ska handla om att trycka på köpknappen. Men det är ju liksom ingen inre transformation. Den kommer ju, och den är ju mycket mer komplex i kurstagarens resa, i lärresan. Där ska vi skapa kanske både en teknisk, och nu pratar jag inte plattformar och sådana
Nej.
saker, pratar en teknisk, liksom ganska klicka här, gör så här, gå ut och gör det där. Det är de tekniska aspekterna. Sen finns det ju adaptiva aspekter som handlar om liksom en inre, det var vi inne på också med glastak och sådana saker. Ofta är det också en aspekt vi måste komma ihåg i nästan alla kurser, även om det är ett ganska hårt ämne. Att de adaptiva, inre glastaken, eller att de är inte så linjära. De är väldigt itererande. Två steg fram och två steg bak kanske ibland, och sen fem steg fram. Ja, ni vet, det är verkligen fram och tillbaka där, och det kan vara väldigt individuellt. Så att de adaptiva aspekterna är alltid så mycket mer komplexa. Och i ett program som webbkursprogrammet då, det är så många olika aspekter man ska lära sig. Både liksom att paketera och koka ner sitt innehåll, man ska stå framför kamerorna. Ja, det är liksom flera yrkesutbildningar egentligen som man kokar ner. Så dyker det ju väldigt tydligt fram för mina kursmakare och också för självklart för deras kursmakare eller deras kurs deltagare sen i deras tur. Så att det här är någonting som är oerhört viktigt att ha koll på.
Ja, för jag tänker att den som går kursen får ju sina egna tankar och känslor om det som förmedlas i kursen. Och de får sina egna tankar och känslor kring de övningar som ska göras och sådär. Och vissa övningar kanske är enkla att få till i sitt liv och ta tag i. Och vissa kanske känns som att gå hela fjället på en timme, liksom. Beroende på vart man har sina utmaningar som kursdeltagare.
Och det är ganska fint att tänka liksom som Att ens kurs, vare sig det handlar om att man är revisor och ska hjälpa företagare att deklarera eller om man är coach och jobbar med konflikthantering, whatever, om det är ett hårt ämne eller ett mjukt ämne. Så det är ganska fint att testa och fundera på hur man kan göra, se det som hjältens resa, alltså riktiga dramaturgin som många actionfilmer har, som många fictions har, och verkligen leva sig in i den resan. För det blir en till dimension som kan hjälpa en att få lite idéer och att ja, ta liksom den resan som en, det finns tydliga mallar för det här som är ganska intressant och spännande att leka med.
Det där kan man faktiskt googla på om nu och inte hört talas om det här med hjältens resa innan. Så
Joseph
googla och så
Campbell.
finns det jättemånga. För jag håller ju på att skriva en roman och då utgår man ju också från
Just
liksom,
det.
hjältens resa. Och den är beskriven på lite olika sätt men ganska lika ändå när man börjar
Jag
googla.
kommer ha en workshop om det. Joseph Campbell är den som skrev den här boken som heter något med tusen ansikten. Men The Hero's Journey är ju etablerat i många av spelfilmerna.
Det är ju intressant att lägga på det perspektivet på sin kurs och se vad som kommer upp för en som kreatör av kursen då. Det finns något spännande man kan lägga till som gör skillnad för
Och
kunden
kanske
där.
särskilt om man, ja men precis, och kanske särskilt om man redan har kört sin kurs många, många gånger och
Ja.
är lite trött på den. Man kanske har kört den i klassrum många år och så där, så kan det vara en kul liten dimension att ladda på den då, då så att det blir liksom, hur kan jag krydda det här så att det blir kul för mig också? För det är så viktigt som kursmakare att man har det här brinnet för kursen och att det känns spännande innehållet, även om man har varit i det i många, många år.
Ja, precis. Ja, precis. Jag tänker om din huvudmålgrupp var liksom någon som har stått och utbildat många år, kanske IRL då, och så ska man liksom transformera den där pedagogiska förmågan som man har när man ser mottagaren och kan justera vartefter man får reaktioner eller inte får reaktioner, vilket man inte kan då när man gör en i princip självstudiekurs kanske då.
Så är det ju. Bara nu när du och jag pratar så kan jag liksom läsa dig. Nu ser ju vi varandra här, men liksom, vi kan ändå, man kan höra varandra och man kan se varandra och så där. Det är en helt annan sak mot för att inte egentligen vara en förinspelare i en film. Och det är en anonym mottagare, mer eller mindre. Så då är tricket igen då att plocka en representant ur målgruppen och tänka sig att man verkligen pratar till någon som sitter där så att det blir den där tydliga riktningen och bra tilltalet och så.
Ja, för jag frågade ju så här, menar, vad är det som är viktiga steg? Och du sa, ja, men det första och det mest självklara som vi alltid pratar om, det är så här, vilken individ hjälper jag att man har koll på den personen? Så, var det fler sådana här steg som du vill liksom så här, rama in på prioriterad lista?
Ja, vad sa jag? Så starten och slutet och det som är emellan, då kan man använda Hero's Journey till exempel. Det skulle
Aktiviteter.
jag inte rekommendera som en första faktiskt kanske. Men jo, aktiviteterna kanske han börjar säga att det är så viktigt. Jo, men det hann jag säga, att det också är så viktigt att ta med då, att man har fokus på det med att man ser till att det är så pragmatiska saker, små saker man ska göra hela tiden, även om det är kanske en personlighetsutvecklande kurs man gör eller något som är väldigt abstrakt. Eller revisorn som ska göra en ekonomikurs, whatever. Att se till att ta små mumsbitar hela tiden som är väl digesterade och som man känner den där segern hela tiden. Att yes, jag klarar det här nu. Yes, jag klarar det här nu. Så att det blir tydliga vinster. För det är ju liksom det som är vårt jobb som pedagoger, att dela upp i mumsbitar och strukturera. Och att
Just det.
deltagaren får göra hela tiden. Så att den får börja ta med sig den nya kunskapen in i sin verklighet, in i sin vardag, i sin verklighet. Och se sina framsteg hela tiden.
Jag tänker att det är viktigt, just det där liksom att organiseringen av kunskapen. För du sa tidigare så här att man kommer in med sin expertis. Och som expert så vet vi som expert inom vissa områden massor av kunskap. Men vad är det som är relevant för mottagaren just i den här situationen? Och bryta ner det. Och det är väl där som det som jag
Fjällturen
ser det.
är
Så här,
bättre. Ja.
vad sa du?
Nej, fjällturen då, för då kan man lättare
Ja.
tänka liksom att ja, men där finns det ingen bäck så vi måste ha med oss vatten de första dagarna. Nej, men liksom att se det så konkret, även mitt eget content, som om det var en baka bullar, eller att man skulle att försöka dra ett riktigt pragmatiskt ämne, så blir det lättare att urskilja vilken nivå, vilken kunskapsnivå jag ska ha det, vilka praktiska uppdrag som kan bli lämpliga, eller aktiviteter som passar och så vidare. Ibland måste man ju reflektera med pennan i handen, eller fundera också, eller meditera, eller vad det kan vara för någonting som kan vara ett deluppdrag. Men ofta, ju mer du kan ta ut det i verkligheten, desto mera märkbart blir det, och mera tydliga förändringar.
Och då, är det så här, på vilken nivå man ska lägga sig måste ju också bero på vad man har tänkt sig är för mottagande kund i det här. Alltså på vilken nivå kommer de in i den här kursen? Har de vissa färdigheter redan, eller är de helt nybörjare? Eller är det här liksom en fortsättningskurs för de som redan har hållit på i flera år? Eller så där. Det avgör ju startpunkten och på vilken nivå man nyanserar det där, tänker jag.
Ja, klart. Det är därför vi måste ha koll på vem det är vi hjälper, eller hur, va? Så att jag pratar verkligen till Sara, för att då vet jag vilka förkunskaper hon har, vilka hinder hon har, hur pass motiverad hon är, vilka kunskapsluckor hon har. Alltså, då har jag ju koll på vad hon tycker är kul, vad hon tycker är tråkigt, så att vi liksom kan anpassa och skräddarsy så långt som möjligt för den här primära representanten ur min målgrupp. Så att det är ju en del i det här förberedande målgruppsarbetet, att veta var. Men också kanske, jag menar, det låter som att du är inne lite grann på kanske att se över hela, ta ett helhetsgrepp på hela sitt content och verkligen skapa flera olika produkter och tjänster beroende på vad som passar för de olika enheterna som man vill utbilda i. För man kan inte göra en kurs i allt,
Nej.
vilket är så otroligt vanligt att tro, att nu vill jag ge värde, jag ska ge allt. Och då blir det ju den där kursen som kanske är största vanliga misstaget, och som är så lätt att trilla i. Även duktiga pedagoger, så kan kurserna lätt växa och växa hela tiden och bli så stora så att kurstagaren storknar, tröttnar och sätter i halsen, helt enkelt.
Jag fick faktiskt en fråga en gång från en kvinna som gör hundträningskurser. Hon sa, gillar du som jobbar digitalt och håller på med utbildningar, så här, vet du hur man får folk att slutföra kurser?
Det där är en sån där $100-fråga. Ska vi leka lite grann, Jill, och se vad vi kan hitta på?
Ja.
Tror du? För det är en så otroligt bra fråga. Okej, ska jag börja? Så får du gärna skarva vidare om du... Men jag tänker liksom att för det första så handlar det om de här... Vi behöver komma in då med de här inre glastaken, delvis. För att det är ett viktigt skäl till att många inte slutför,
Just
faktiskt.
det.
Vi behöver se över också den här fjällturen. Finns det distraktioner som kan riskera hända, som också gör att de hoppar av, tröttnar och ger upp? Eller hur? Nu kommer det så otroligt mycket i mitt huvud. Och samtidigt så vill jag också bara lägga in att vi kan inte göra allt som kursmakare heller, eller hur? Vi kan bara ansvara för 100% av våra 50%. Sen måste ju kurstagaren själv göra 100% av sina
Ja, den
50%.
är bra.
Och
Ja.
den är viktig att komma ihåg, för vi kan inte tvångsmata, och särskilt inte liksom vuxna människor som väl tar ett eget beslut att köpa en kurs. Så det finns liksom en gränsdragning här, att ge allt och verkligen bry sig och finnas där, men att vi är ju inte mammor, det är ju inte det vi är, vilket är också så lätt kanske att vi faller in i och tror att vi liksom ska sopa banan så otroligt väl för vuxna av individer som har köpt och sådär då. Men vi har 100% ansvar på att göra vår kurs så bra som bara är möjligt. Och det är ju därför, jag menar, det här vet e-learningbranschen sedan många, många år, att det är så pinsamt hög procentsats av deltagare som faktiskt inte slutför sina kurser. Så att det är ju ett ständigt problem, och ofta så handlar det ju om att det är svårare att logga in och se en producerad kurs, motivationen blir svårare, alltså det är så mycket annat som distraherar mot för om man har en fast tid då man ses live. Då ökar i alla fall oddsen att man loggar in och kommer. Men även där så kan ju vara många som inte dyker upp. Och jag menar, sen är det många som pratar om det här med att gamification kan vara ett motiverande aspekt. Med att ha poängsättning eller ljudeffekter eller liksom ha leaderboard med någon typ av, man ser sina framgångar i någon typ av flöde. Men särskilt poäng kanske, men ofta vi som, det här, det låter, vi brukar, ja. Vi som, jag började 1919 inom e-learning-branschen och var med verkligen som pionjär där också. Sen var jag ju som pionjär också inom det här do it yourself
Just
online-kursverksamheten
det. Mm.
också. Var liksom, då fanns ju inga referenser, det fanns inga andra att titta på, utan det var verkligen, vad tycker jag? Det var verkligen så. Så det var, vi gjorde ett otroligt grovarbete, vi som var först, och slet ganska hårt. Och så sen var det lättare att kliva på våra axlar, liksom, som det heter. För vi hade redan tuggat och bearbetat och anpassat väldigt mycket som var liksom, som kanske verkade självklart, men som verkligen inte var det. Det fanns
Nej.
inga referensramar. Och det var likadant när jag började i e-learning-branschen, att vi plockade in folk från gatan i princip, för det bara växte och växte, kastade sin pengar på oss. Och det här var ju väldigt länge sedan då, det är dinosaurietid, fast det var det kanske 24 år sedan. Men
Dinosaurietid i den digitala utvecklingen.
i den digitala världen, helt
Ja.
klart. Och vi som liksom har varit med då, den här internetföljt liksom, och först fyllde våra kurser med massa information som var textbaserade, och det var så mycket att läsa, och det var, vi har gjort liksom alla fel vi bara kunde göra, fast vi var hela team. Jag var pedagog och det var andra som kom som grafiska formgivare och proffsfilmare och ni vet, skådespelare och hela köret. Så var det i alla fall pedagogiskt, så var det svårt att hitta rätt liksom i det digitala formatet. Men vi lärde oss ju mer och mer och sådär. Men sen, och så sen kom ju också det här med spelification, alltså liksom gamification, vad spännande. Då kan vi kanske få bättre genomföranden och att folk kommer lyckas bättre. Och vi skrev multilinjära manus. Jättekomplexa. Nu med AI så är det ju ingen sak att tänka sig att man kan skapa lite multilinjära, alltså lite mer komplexa individuella vägar att gå. För nu har ju vi i de här enklare kurserna som vi bygger, att konsulten själv bygger IKEA Style,
Ja.
paketstilen liksom, så är det ju väldigt linjärt. Väldigt så här, hit och sen dit. Och det är inte dumt ändå, för ofta så är ju ändå en lärande ganska linjärt ändå. Okej, vi måste iterera med vissa saker, men det kan man ändå göra genom att bläddra och backa och repetera material. Men just det här med liksom, det tog så otroligt mycket tid och vi såg egentligen inga andra effekter, mer än att vi fick massa resurser för att skapa de här avancerade kurserna, för att det var så sexigt och
Just det,
tekniskt
alltså
bra.
hett då, ja.
Och nu när jag ser liksom, och vi såg, alltså, vi som kommer från e-learning-branschen suckar faktiskt, och för det hjälper inte så mycket med de här effekterna. Och nu ser vi samma sak hända i do it yourself-världen. Det är bara en upprepning på precis samma tendens. Att, liksom, okej då, poäng kan motivera vissa kanske externt motiverade personer, så kan det vara kul att få samla de här poängen. Det kan vara viktigt att få, självklart, man behöver få se var man är och mycket som är kvar. Det kan vi ändå lägga in. Det tycker inte jag är en spelification. Det är bara en
Nej.
pedagogisk aspekt. Liksom kanske det här med avatarer, att man ska se någon annan som inte är kunskapsförmedlaren. Man ser någon annan liksom ritad figur kanske som ska agera och så där. Det är ju bara, det tycker jag är bara barnsligt, om jag ska vara helt ärlig. Det kan passa till vissa sammanhang, men sällan till en ledarskapsutbildning. Möjligtvis om det är någonting som är otroligt komplext eller svårt, för farligt, för, ja, för snabbt eller för långsamt. Då kan man liksom börja skapa interaktiva aspekter som, eller animera och sådana här saker. Då kan det vara motiverat, men det är det sällan i de här ämnena som vi jobbar inom. Ofta så vill ju våra, om vi släpper liksom de här dyra, stora produktionerna och istället tittar liksom på, så om jag är coach och om jag har en klient som kommer till mig men som inte har råd att gå 20 gånger eller 2 år hos mig, låt oss säga det, så är det ju ändå mig min klient vill komma till och
Just det.
prata med. Den vill inte se en tecknad eller en bild, en avatarbild av mig. Okej då, vi får se. Vi vet ingenting om vad som händer inom AI-världen. Det vågar vi inte ens gå in i. Det kan hända allt möjligt. Att jag får bita i keps. Men liksom, så ju närmare verkligheten och ju mer jag kanske står på film eller ändå har gruppträffar för att ändå få min uppskalning att verkligen växa min tid och min frihet, så tror jag mer på det, för vi är ju wired att connecta med andra människor. Och att, så att vi ska vara rädda om det och inte gå igen på den här teknikförförelsen som, ja, vi får verkligen vara varsamma med vad vi väljer till AI-aspekter och inte där. Stor fråga. Man kan prata länge om det här. Så att det, ja.
Men jag som ändå är ett fan av liksom att bygga upp ett personligt varumärke och att Min utgångspunkt är ju att de som blir mina kunder, de blir mina kunder för att de gillar mitt sätt att lära ut på, eller mitt sätt att kommunicera, eller min typ av energi och sådär. Och så finns det de som inte gör det och de köper av någon annan och all is well, liksom det som det ska vara. Jag gillar ju den idén då, liksom att de som ska vara i min sfär, de är där och de andra är någon annanstans och att det finns en poäng med det.
Visst.
För vi lär oss på olika sätt och jag vet att i början av mitt företag så läste jag ju, eller så hörde man mycket sådana här citat på engelska och sådär. Och en av de där som det var att det finns människor där ute som väntar på att höra det du har att säga på just ditt sätt. Och jag fattade aldrig det där, för jag bara, vadå inte på mitt sätt? Det finns jättemånga som pratar om de här sakerna och jag förstod inte vad liksom undermeningen av det där var. Nu fattar jag ju det, för att jag har ju själv varit med om att vissa personer pratar till mig på ett sätt så det är bara så här, på en gång. Det är som att liksom, det fanns några utrymmen där som de bara jackade i informationen i min hjärna och så bara fattar jag det. Och andra är så här, säg igen, nej,
Exakt.
jag fattar inte, nej, det där liksom, det är så här, teflonar på min hjärna. Och det är inte så att de säger några konstiga saker, det är bara deras sätt att uttrycka det på, det händer inget i mitt huvud liksom.
Ja, men så är det ju. Och igen då, så handlar det om att vara så laserspecifik mot sin målgrupp som möjligt så att man bara fångar in dem. Och det där är ju något som har varit svårt tycker jag. Jag har verkligen inte liksom vågat kanske vara så tydlig. Jag menar, fast jag predikar det hela tiden till mina kunder så vet jag att det är inte så lätt att våga vara så laserspecifik. Att jag verkligen tar med hela mig eller vad det nu som är relevant i sammanhanget. Att liksom också tala till precis den där målgruppen som förstår vad jag säger. För det är ju inte alla som förstår vad jag säger eller resonerar med det jag säger. Men att det inte då blir så generell och allmän som är det här stora, stora, stora risken som vi så lätt trillar ner i. För då kommer fel kunder in. Eller de kommer, de hittar kanske inte ens överhuvudtaget och sådär. Men att, ju tydligare vi är, desto större chans är att vi får rätt kunder och att det blir
Ja.
roligare.
Och apropå det vi pratade om, hur får man kunder att slutföra? En kund som är liksom precis rätt för din kurs och för ditt sätt att lära ut tror jag ju ökar sannolikheten att den kunden slutför. Om inte precis
Och
alla delar i
rekommenderar
kursen så
vidare.
kommer de till slut i alla fall få det resultat de har tänkt.
Exakt, så är det.
Att det blir
Och
enklare
därför
väg.
är det på ett sätt bra att det kommer fler som hjälper. För att onlinekurser per se är bara en kanal att utbilda. Medlemskapsprogram, det är inte det viktiga. Liksom, utan att ha olika kanaler att få ut vårt budskap eller vår kunskap. Och å ena sidan som kunskap på ett sätt är värdelöst idag. Det går ju att googla och youtubea och få, alltså kunskap har inget värde per se egentligen.
Nej.
Men hur jag ändå tillsammans med mina erfarenheter och hur pass djupt kunskaperna sitter och hur jag strukturerar och ordnar min kunskap och hur mina konsulter och coacher ordnar sig, gör allt det här. Där vår USP kommer och det är det som citatet handlade om som du nämnde som är så himla fint. Att vi syns ju när vi verkligen vågar vara så här laserspecifikt tydliga. Och jag tänker att det lite är väl så också att jag menar, den här varje år så kommer det ut någon forskning så här att e-learningbranschen, och då menar man ju do it yourself-learningbranschen faktiskt också, boomar. Det liksom, den kommer att tripplas 2024, 2025 igen. Liksom, ja. Det beror på massor av olika saker, att vi blir mer digitala, vi vill spara pengar så att vi behöver liksom korta ner de här olika kunskapsförflyttningsutgifterna. Men också så är det ju så att vi står i en sån otrolig transition i världen. Vi gör ju, inte vet jag, hur många karriärbyten har du gjort? Och hur många har, jag har varit
Svängningar.
i e-learning och lärandebranschen hela mitt liv. Men jag har liksom hela tiden med jämna mellanrum gjort något litet skifte och kanske ganska stort sagt upp mig eller lämnat skolvärlden, sen jobbat inom e-learning i 10-15 år och så vidare. Så att det är liksom, och nu, ja, så att det är liksom, vi gör många karriärbyten numera, vi kanske byter relationer, vi flyttar och världen är så, det händer så mycket i världen också så att vi behöver förändras i takt med den. Det ser vi ju, även vi som utbildar behöver utbilda oss och hänga med i svängarna för att kunna hänga med. Och så att det är ju uppenbart att vi behöver utbildningar. Även om kunskap är värdelöst så behöver vi coachning. Vi behöver stöd. Vi behöver någon att hålla handen i för att förenkla de här stora transaktionsresorna som vi faktiskt gör.
Ja, men det är verkligen sant, för att det är så många som gör riktningsförändringar i sitt liv, och varje förändring kräver någonting nytt av oss, liksom. Så ja, jag vet inte. Jag har ju, det är många som jag stöter på som får sätta upp så här, du vet, begränsningar för sig själv, hur många kurser man får gå och köpa. För att många som är i den här sfären som jag möter, vi drivs av att lära oss nya saker och tycker att det är roligt. Och sen är det en kombination av att det också är lite tryggt att befinna sig på lärandesidan och inte kliva ut och sälja sina tjänster och synas på det sättet. Och då känns det lite tryggare att vara
Verkligen.
på lagret och lära sig någonting nytt. Men det är otroligt vilken kunskap man kan få. Och jag föredrar verkligen att göra det i köpta kurser jämfört med att sitta och googla och kolla upp saker på YouTube. För att jag känner att det går för långsamt. Jag vill ha det paketerat, jag vill ha det strukturerat, organiserat och utvalt.
Och från någon du litar på, eller
Ja.
hur? För googlar du så har du ingen aning om någon liksom har frågat AI, ChatGPT eller Bard eller någonting och gjort en kurs av det. Och ja, sådär va. Det kan man göra i början för att få liksom någon slags översikt. Men
Ja,
sen
ja.
när det går djupare, då måste man ta någon som liksom kan sålla och urskilja ur allt content. Och då behöver man ha någon som har varit inne i det ett tag.
Definitivt. Hörru, har du några sista tips som du känner att så här, det här måste man ändå ta med sig om man ska skapa en framgångsrik onlinekurs? Eller har du sagt det viktigaste, tycker du, på den här korta tiden vi har haft tillsammans?
Ja, alltså vad jag vill skicka med så är det nog att du behövs. Du är viktig, din kunskap behövs. Det finns många som faktiskt letar efter den, som verkligen behöver den. Och att vi måste väl liksom komma ihåg, jag blir så lite djup här nu känner jag. Men vi måste komma ihåg att vi bor på en sån fantastisk planet. Vi bor på en sån fantastisk fin jord som är så vacker. Eller hur? Och så är det så mycket kaos och så mycket saker som händer på den. Så du behövs så vi faktiskt kan förbättra den här världen och göra skillnad. Eller hur? Du som lyssnar.
Håller med dig till 100%. Mycket fint sagt. Om man nu blir nyfiken på din verksamhet och vad du hjälper till med, vart hittar man dig då, Ella?
Instagram, Course It Matters, eller Ellas underscore Course It Matters, där är jag väl ganska aktiv, men courseitmatters.se så kan man skriva upp sig. Jag har blivit betydligt mer sporadisk med mina nyhetsbrev, annars var det alltid en gång i veckan i många, många år. Men där får man nog mest information på min hemsida och på Insta.
Tusen tack för att du var med i
Och det blir
Soloprenörpodden.
faktiskt en, ja men tack, jättefint att vara med. Tack.
Och jag hoppas att du som lyssnar funderar på om det här med onlinekurs kan vara din väg till att skapa stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här. Du får jättegärna lämna mig en review på iTunes och rata podden. Ge den 5 stjärnor om du tycker att den är värd det. Så hjälper du mig att sprida den till fler. Eller varför inte ta en skärmdump på det här avsnittet och tagga mig på en story på Instagram. @solopreneur.nu